Varmt välkommen, Sveriges största sportjournalist Erik Niva.
Märkt att du valde mellan orden där. Skulle du säga bästa? Nej, det blev största.
Det blev största.
Men jag tar det jag får. Jag tar det jag får. Tack så mycket.
Men det låter väl större då på definition, eller?
Ja, det får man säga. För även om man inte är älskad då, så är man... Du är störst, liksom. Eller vad ska jag säga.
Och även om man inte har någon riktig kvalitet. Så.
Du bäst är subjektivt. Och störst är objektivt på något sätt.
Ja, nej, okej.
Det är en stor ära att ha det här i alla fall.
Ja, det gläder mig att vara här. Andra försöket.
Vi hade riktigt bra. Ja, just det måste vi börja i den här podden med att be om ursäkt till dig.
Nej, det är faktiskt inte befogat, för jo. Det var ju bestämt en dag och jag dök upp en dag före ut, ett dygn före utsatt datum. Sen går det att gömma sig bakom att du hade refererat till torsdagen snarare än fredagen i det här liksom bekräftelsemässet. Ja, men vi hade bestämt fredagen. Så
det skickade det liksom.
Ja, för du var här igår när inte vi var här.
Jajamän.
Skrämde livet ur min tjej. Liksom. Var det så en främmande man
Erik skriker?
Sen ska det för sägas att klockan 11 på förmiddagen, det var länge sedan jag knackade på en dörr och tänkte, här ligger de nog och sover vid den här tiden. Det är inte det är mitt jävla liv sorgligt. Längre. Det är inte mitt liv.
Nej, vi lever inte riktigt lika framgångsrika liv och så.
Jag var också lite chockad när Victor skrev i vår gruppchat bara för oss liksom att men vi kör den 17 november på torsdagen där, men nej, men det är ju en fredag liksom. Så det, vänta, hur blir det här? Och så ja, det vart lite dumt där. Vi ber om ursäkt för det.
Ja, men jag ber om ursäkt för att jag väckte din sambo.
Men det är alltid mitt fel, alltid mitt fel. Men
kvinnor hatar ju sport också liksom, så det finns ingen läskare som kan dyka upp.
Vad säger du om matchen igår då?
Alltså Azerbajdzjan mot Sverige. Ja, men det var väl den sämsta tävlingsmatch ett svenskt herrlandslag någonsin gjort.
Det är det, va?
Ja, eller i och för sig, jag ska inte tillbaka till 1912 när de förlorade med 11 bollar mot Sovjet, mot Ryssland eller något. Men under min livstid, under min medvetna livstid, så var det nog fan det. Sen är det klart att det är ett större problem att förlora en match som gäller någonting än att förlora en match som inte gäller någonting. Så det går väl att diskutera ifall tävlingsmatcher med betydelse har varit ännu mer provocerande än detta. Men enbart sett i prestationsnivå hade varit nog det fan det sämsta ett svenskt herrlandslag presterat under min livstid.
Vi har redan åkt ut, han kan spela Hugo Larsson, kanske till och med Rooney och så här. Och så, nej, han kör sin säkra elva. Tar det säkra för osäkra, förlorar med 3-0. Samma gubbar, jag är så trött på honom. Kan vi snacka lite om det? Vad är felet på landslaget just nu? För det är ju typ det sämsta jag har varit med om också.
Hur mycket tid har vi?
Exakt så. Nej, men det finns ju en extrem massa olika strukturella förklaringar runt liksom svensk talangutveckling och svensk fotbollsmodell som jag skulle kunna fylla ett par timmar. Och riktigt dit tror jag inte att er målgrupp vill. Men det finns ju ett fel i att laget presterar ju sämre än vad spelarmaterialet egentligen berättigar till. Det är ett lag med hål i. Vi har liksom inget bra inne mitt fält och det är ett jävla problem. Vi har inget bra mittbackspar. Det är också ett problem. Ytterbackarna. Det finns problem i liksom dispositionen och kvaliteten, men det är ändå inte spelare som ska förlora med 3 bollar mot Azerbajdzjan. Det är inte spelare som ska bli utspelade av Österrike 2 gånger om. Det är liksom ett okej spelarmaterial, men ändå ett uselt landslag. Och i det avståndet finns ju liksom analysen runt Janne Andersson, vad som har hänt de senaste åren, spelmodell, taktik, all den där skiten. Och där är ju bara att konstatera att liksom, ja men, spelmodellen, jag tror spelarnas förtroende för tränaren, gruppdynamiken, liksom kemin i laget, inget av det sitter längre på plats. Och spelarna har såklart ett jävla ansvar för det, men det kommer alltid landa på förbundskaptenen, på tränaren i de här frågorna. Och han har ju misslyckats med jobbet de senaste åren, för laget är sämre än vad spelarmaterialet egentligen är. Och ja, det är väl där vi står helt enkelt.
För 2018, 2020, då älskade vi ju Janne, kändes det som. Vi var ju nere själv och tittade på VM och EM.
Två mästerskap fram till Ukraina-matchen. Sen har jag nästan hatat honom. Jag blir så förbannad och konstiga uttagningar och ingen Jesper Karlsson, ingenting.
Ja, det går fort i bandy, så är det ju. När det vandrar, när pendeln svänger runt en svensk förbundskapten, då går det jäkligt fort. Vi har ju sett den här mekaniken, ja, men egentligen med alla förbundskaptener under min livstid. Liksom Olle Nordin var älskad på 80-talet tills han var hatad. Tommy Svensson blev ju aldrig hatad, men fan vad det gick dåligt sista åren med honom. det var inte så att folk stod och joddlade över Lasse Lagerbäck, hans sista år som förbundskapten, och så Hamrén då virvlar in med sin scarf och sina danser och sen då jagas ut med kära och fjädrar, och nu är det samma med Janne Andersson. Sen är det väl just att med Hamrén, då var det nog alltid så det skulle bli, men Janne Andersson såg jag inte hända. Jag trodde att han var för vettig och sund och liksom strukturerad och noggrann och uppstyrd för att det skulle bli det här raset. Så jag är jätteförvånad att det är här vi har hamnat efter 2018, 2020, 2021. Men det blev en för stor skillnad för många av hans gubbar som lyssnade på hans språk och spelade hans fotboll försvann. Ja. Och då blev det just att den här tipping pointen bara, ja, vi kom över på andra sidan, och så var det inte längre hans lag som svarade upp mot hans ledarskap, och så blev det negativ spiral och så blev det bara sämre, sämre, sämre.
Och det är det som det beror på då, tappet, att det är helt annan form av fotboll som spelas.
Ja, jag skulle liksom sätta fingret där någonstans. Mm. Det skulle jag.
Men alltså, det går inte att rädda det då heller, utan man måste ersätta honom.
Ja, nu är det inte riktigt att rädda upp dig sista mot Estland. Vi får inte fundera på nu är det ju såklart liksom bara att vänta, räkna dagarna tills vi får en ny stört.
Men du var inte i Azerbaijan?
Nej, faktiskt inte.
Men du var i Bryssel?
Jag var i Bryssel.
Hur kändes det när du var nere i Bryssel där och det hände liksom? Ja.
Fråga med många svar, men för mig var det ju trots allt en arbetsdag mer än någonting annat i början. Och då var det ju så att vi fick indikationer eller information på vad som hade hänt precis när vi hade sänt klart liksom inför matchen studion, när vi liksom sa att nu lämnar vi över, nu är det avspark, nu ska bollen rulla, och sen gick upp mot läktarplatsen, då såg man flasharna och liksom infon och fattat okej, det här blir inte en fotbollskväll som någon annan, det här är inte längre en fotbollskväll utan det är just något helt annat. Och det gick ju egentligen hela vår första halvlek ut på att vikta om det vi skulle göra i paus. Det är liksom inte läge att sitta och dra taktiska pilar längre, utan det gäller att förbereda en helt annan typ av sändning. Och det gjorde vi, och sen sände vi i pausen, och så kom beskedet om att det inte skulle spelas någon mer fotboll. Och ganska kort därefter fick vi ju även order om att avbryta sändningen för att området runt sändningsbussen utanför arenan behövde utrymmas. Och det var ju för att liksom säkra upp perimetern. Och just där och då finns det ju ett litet styng av osäkerhet. Bara vad fan hände här? Det kommer folk rusan där. Det är liksom fog för någon panik eller vad pågår. Och sen finns det ju någon kvart eller något då man ändå måste hantera farhågan om att det kanske inte är en ensam galning, det kanske är ett koordinerat attentat. Och är ett koordinerat attentat vore det väl usla terrorister ifall de inte har tagit in en snubbe med en bombväska på arenan. För det var en sån match som det inte hade varit några problem. Det var inte så att någon kollade min väska eller någon annans väska. Så det fick man ju ändå liksom bära i en kvart eller så, att nu kan det ju faktiskt hända något mer här. Men sen därefter så fick man nog en känsla för att så kommer det inte bli, nu är arenan säkrad, nu finns det inget hot mot oss som är här. Och då var det ju mer en fråga om att liksom bearbeta det som ändå hade hänt, det som hade drabbat andra, och fundera på vart fan det egentligen skulle ta oss.
Så när du liksom transporterades därifrån, då hade rädslan släppt?
Absolut, men då var ju klockan så 2:30 på natten. Och det var ju poliseskort både före och både framför och bakom mediebussen. Och när vi väl kom till vårt hotell så var det inte så att man valsade in i lobbyn på egen hand, utan även då var det ju eskort med beväpnad polis. Så ja, någon säkerhetsrisk upplevde jag inte då att det fanns längre.
Mm. Ja, jag hade också lite, nu fick du lite kaffe på dig.
Det var tråkigt.
Vill du ha?
Ska vi hämta en svabb? Det som jag hade lite släkt där nere också som var där, och de berättade ju att de fick ju liksom med k-pistar poliser som följde dem verkligen upp genom att öppna dörren för dem liksom, in på deras hotellrum.
Tror jag det var för alla svenskar som blev evakuerade. Det fanns väl något val att ifall ni...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Har ett boende i Bryssel och vill ta er hem själva, så feel free. Men för alla andra som ingick i någon typ av gruppkontext, så var det ju det där att, ja, men, åk med oss här.
Jag tyckte det var lite intressant det du säger också, det här med att man inte tittar över ordentligt när man kommer in på arenan. Det är för dålig säkerhet liksom.
Alltså nu ska man väl, nu ska jag bara köra elefanttvätten.
Ja, exakt.
Sen tror jag att jag får kassera den här tröjan med Prestons busstation för dagen.
Du tog en tallet fat liksom med papper.
Jag vet inte vad som hjälper liksom.
Jag tror att du bedriver en fransk restaurang.
Vi är upp Prestons
proffs som fortsätter att prata liksom. Så bara kör på liksom. Ska kan bli av en arm och kommer ändå liksom inte sluta mid sentence.
Ett litet barn som inte kan, som måste ha klapp på sig.
Det är tidigt morgon.
Nej, det är fan inte. Klockan är 11:30.
För mig är det ju det.
För Gustav och Viktor.
Nej, men det du sa är att jag är ju, och liksom, nu vill man inte sitta och just inspirera direkt, men jag är ju konsekvent förundrad över faktiskt att idrottsevenemang inte har blivit mer utsatta.
Ja,
för visst, när det är liksom stora mästerskap eller terrornivå 5, så finns det ju någon form av vaksamhet. Men vad fan, vi har terrornivå 4 i Sverige nu, och vi kan ju konstatera att det har gått att få in grejer på svenska fotbollsmatcher. 90% av alla matcher jag har gått på under det senaste årtiondet, som kanske då ska vara terrorns årtionde eller något, du valsar ju in. Det är inga problem att, nej, få in grejer ifall du bara väljer. Ja, men du kanske tar matcher med 40 000 åskådare istället för den med 60 000 åskådare. Det är fortfarande rätt mycket potentiell skada där. Så det finns absolut en farhåga om att en dag kommer något riktigt jävla fasansfullt att ske. Och nu ska det vara OS i Paris i sommar. Det ska vara EM i Tyskland i fotboll. Och visst fan funderar man på hur det egentligen ska gå till. Men erfarenheten säger väl kanske att det är nog inte när farhågorna på förhand är som störst som man ska vara som allra mest vaksam som åskådare. Utan OS, EM, sånt säkra om nog upp. Men den där vardagsmatchen i Brygge mellan Krubb, Brygge och Mechelen inför 21 000 åskådare, kan man verkligen räkna med att den alltid är fredad? Jag hoppas det, men jag fruktar ju att det inte alltid kommer vara på det sättet.
Alltså, jag var så förvånad liksom, för att jag går inte på jättemycket stora evenemang så där. Bara, så det här väskförbudet kom, bara, vänta nu, fick man ha med sig väskor? Vart jag nästan. Att det är så absurt liksom, att, och att, ännu absurdare är att folk är arga över det.
Är folk arga över det?
Ja, att folk är rätt förbannade att man inte har med sig sin väska liksom.
Det är i vissa länder, tror jag, liksom, runt engelsk fotboll har varit någon märklig skrivning om att du får ha med dig en väska stor som ett A4. Och jag vet inte riktigt, det är väl så handväska man kommer undan, okay, med då.
Man får bara små bomber, just det.
Exakt.
Får inte väga mer än ett A4. Ja.
Nej, men det är liksom någonting med den globala terrorismen. Alltså, så jävla skickliga är de ju inte. Liksom, även idrottsevenemang, även stor, visst, vi hade den här, vad var det, Ariana Grande i Manchester eller någonting. Men även där brast de ju av sin bomb i lobbyn. Och som sagt, man vill inte sitta och liksom komma med tips. Men det här är någonting man tycker tycker att terror-community kanske borde kunna tänka på förut, att det är ju inte så jävla svårt att komma åt rätt stora folksamlingar, men det är liksom alltid att de brassar sin bomb vid gaten liksom.
Jo, de är ju faktiskt väldigt dåliga på det de gör. Det många utav dem.
Skönt att de är så inkompetenta.
Ja, det får man säga.
Det kanske inte är så här mensamedlemmar och sånt som blir terrorister liksom. Det...
Nej, men för jag tänker, vi har ju haft, nu hade vi ju ett ordentligt terrordåd på Drottninggatan där han som körde lastbilen, och men även där kan man ju säga från hans del, det var ju nästan till ett misslyckande att han borde ha fått nästan ännu fler personer. Men vi hade ju också någon som sprängde sig på typ någon sidogata innan Drottninggatan.
Ja,
och sen har det varit någonting i Paris också på något fotbollsevent.
Ja, det var i samband med Bataclan-kvällen. Ja. Det var i Stade de France där det var landskamp mellan Frankrike och Tyskland, 80 000 inne. Och absolut, då var det väl ett visst mått av säkerhet. Men även här var det någon terrorist som liksom bara blev stressad i vändkorsen typ. Mm. Och inte liksom hade is i västen nog för att ta sig längre in på arenan. Så han fyrade ju av den där, och det var väl liksom en säkerhetsvakt eller något som han tog med sig. Och nu känns det lite konstigt att sitta och recensera terrorism. Men det, alltså, det är ju någonting.
En av fem stjärnor på den här
terroristen. Ja, verkligen. Alltså. Så kan det inte bli.
Ja, nej, men det är väldigt tur att det är så få, även om det är liksom helt fruktansvärt när det väl sker. Liksom. Men jag hoppas verkligen, för jag har ändå lagt märke till det varje gång. Jag och Viktor är ju mycket på hemmamatcher, kollar när Sverige spelar, och även bortamatcher. Men framförallt här i Stockholm, när vi går in och de ska söka igenom oss. Alltså det, jag blir chockad, för det är nästan så att de är ju rädda för att ta igen liksom. Mm. Och när de ska söka igenom en, om man ens kan kalla det för det, för jag blir så här, men gör det, du får göra det ordentligt liksom. Ja. Vad är det här liksom?
Nej, men också om 5 av 10 matcher så är det ju ingen visitation överhuvudtaget liksom. Och har du en väska, de öppnar den, men skit i att ta väskan, och när man har ett bälte runt midjan så är det ju inne. Men ja, det blir lite morbid och förmodligen även lite osmakligt att prata på det här sättet, men det finns något där, det gör det ju tyvärr.
Mm. Ja, det var rätt så mycket bättre säkerhet om man ska credda Ryssland i så fall. Så där var det ordentlig säkerhet faktiskt när vi skulle in på fotbollsmatcherna. Det var det ju flera steg innan vi kom.
Han hade
inget
emot att ta på våra flickvänner i sina Sverige-kjolar, sexiga folkdräkter. Här är man lite mer rädd kanske.
Ja,
var ni i Ryssland både 2018 och 2021 då, eller?
Ja, precis.
Sista gången någon av oss var i Ryssland kan man väl befara.
Mm. Ja, jag kommer nog aldrig åka dit igen. Även om det var väldigt trevligt väder och liksom fint så sätt då. Men vi kommer nog aldrig åka dit igen.
Jag har varit ryssromantiker hela mitt liv. Så det gör mig ont på många sätt att den delen av världen också har gått åt helvete.
Ja, okej. Okay. Ja, det var lite samma som för mig då. För jag trivdes ju väldigt bra i Ryssland. Jag sa ju det. Jag gillade liksom vädret. Liksom människorna var trevliga. Nej, men det var 30 grader och vi spelade volleyboll. Det var helt underbart. Men jag kommer aldrig åka dit igen.
Liksom. Jag hade projekterat för att ta med familjen på en kryssning på Volgafloden norrifrån ner till syd. Då hade jag verkligen velat göra i mitt liv, men nu blir det väl knappast så.
Nej.
Men alltså, jag måste bara fråga, för att jag har en äcklig känsla i mig av någon anledning, så här, att jag tyckte det där var jävligt vidrigt som hände i Bryssel. Nu är inte jag där, men så här, det kunde varit vi eller vad som helst. Och så upplevde jag liksom att det... Jag la upp någon bild i landslagströja, och inte för att jag ville så här starta någon hashtag, gjorde inte ens något försök till det, men jag trodde liksom att det skulle bli en ganska stor grej, och så upplevde jag liksom att det bara har varit typ tyst om det. Har du samma upplevelse? Ja. Att jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, men väldigt starkt faktiskt, att jag kände också när jag kom hem från, när jag flög hem från Bryssel, och så men this changes everything liksom, fan vet vad som kommer hända nu, med saker och ting kommer på ett eller annat sätt bli annorlunda i relationen till våra landslag och våra landskamper, ja, och allting. Och sen gick det 24 timmar och sen var liksom mediecykeln redan vidare. Det gick oerhört snabbt att inte längre tänka på Bryssel, prata om Bryssel i relation till hur stor jag ändå upplevde att händelsen var där och då. Så mediecykeln går ju alltid extremt snabbt nu för tiden, men det här gången var det extra mycket, så oproportionerligt mycket, så jag vet inte riktigt varför faktiskt.
Men det är sinnessjukt också att folk inte reagerar mer, tycker jag, att vi är så jävla sovande. Ja, no, vi blir bombade i andra länder, alltså det, ingen bryr sig liksom. Det går så jävla liksom.
Nej, vi har ju dragit våra teorier kring det där i den här podden lite grann, kring att liksom det på något sätt är krockade med Israel-Palestina som blev väldigt stort, och det är ju någonstans, men jag, det var ju bara min teori, men så här, att det på något sätt ändå är så att om vi tänker höger-vänster, var det det jag sa, att liksom, höger är ganska dåliga på att anordna såna här kollektiva grejer liksom, och man tänker att vänstern tog Palestina och de är liksom det blir något skevt för dem, tror jag, när förövaren är muslim och offren vita, för man har den här intersektionalistiska analysen om att det liksom alltid är offerförövare. Det är väl typ sådana faktorer, eller? Jag frågar egentligen om du hade mer anledning, för jag upplever verkligen att vad fan, ingen bryr sig typ.
Ja, jag tror nog inte att jag ska in på liksom den politiska dimensionen av den här sorgen, men jag tror det finns en medial dimension som ändå bidrog. Ja. Och det var ju att det faktiskt inte hände något mer efter morgonen dag två. Mm. De tog honom, de sköt honom morgonen på tisdagen där, tidigt på morgonen. Jag kommer ihåg, det skedde parallellt med att jag var på väg ut till Bryssels flygplats. Och då var ju liksom förövaren eliminerad. Mm. Det blev ganska snabbt klarlagt att han hade agerat i stort sett på egen hand. Det var inte en del av en större operation, och det fanns liksom inga lösa trådar, det fanns inga mysterier att liksom hänga vidare i. Och sen gick det ytterligare ett dygn, och sen blev liksom offren identifierade, och de anhöriga gick ändå ut massmedialt och liksom berättade sina historier. Och därefter fanns det liksom inga fler uppföljningar att göra rent medialt. Det fanns ingenstans att ta vägen. Det fanns, ja, historien var klar. Den var färdig. Och det tror jag medialt bidrog till att allt bara gick vidare.
Polisen sköt honom och han dog. Och det blev ett avslut på det, helt enkelt.
Ja, men det är sant. Det är bra svar.
Men vi hoppas att det blir någon form av kanske en hedersvärd minnesstund då, för honom nu på, eller för de två mördade. På söndag.
Jag vet faktiskt inte vad som är planerat. Jag noterade ju att laget gick ut med svarta sorgbindlar till matchen igår, och jag har ju sett att det har funnits en minnesplats utanför Friends. Jag vet faktiskt inte om den är kvar ännu och om det ska bli något mer permanent, men det kan väl jag tycka vore på sin plats. Ja. Att det skulle finnas någon form av permanent minnesplats eller minnesmonument för de förolyckade.
Ja, jag tänker också
för olyckade, de mördade.
Ja, de mördade. Ja, precis. Nej, men jag tänker också på, vet du det, om det ska bli någon liksom någon hyllning även, ja, men dels för de här de mördade, men också för Zlatan. Han har ju spelat sin sista match för oss.
Det ska ju bli det, är det som är sagt, men det är väldigt oklart när det egentligen ska ske. Och nu är väl Zlatan nere i Milano och ska precis bli presenterad som någonting inom Milans nya organisation. Så jag tror inte att det kommer ske den här gången i alla fall. Nu är det väl Janne Andersson som ska tackas av, och det är det som sker runt detta. Jag vet inte, men om liksom de spel om så här Albin Ekdal ska på något sätt tackas av, ifall det ska bli offentliggjort eller inte. Men jag tror inte det är Zlatan dagen på söndag.
Albin Ekdal, 0 mål för landslaget.
Tre mål borta mot Inter på en kvart när han spelade under Zdenek Zeman.
Vem blir nästa förbundskapten nu då, tror du, när Janne ska bort härifrån?
Alltså, det finns ju inga så här inside-läcker jag kan komma med, eftersom att det helt enkelt inte finns någon som har minsta aning. För alltså, förbundet har ju precis påbörjat den här processen. Den nya generalsekreteraren tillträdde ju bara för några veckor sedan, och den som tror att allt är krattat och klart och liksom påskrivet, ja, den tror väldigt fel. För så som jag uppfattar det har den här processen alldeles nyss påbörjats. Så jag tror att vi är en bra bit in på 2024 innan vi får svaret på det. Och därför finns det liksom inget jag kan avslöja, för det finns ingen som vet någonting. Däremot kan man ju såklart spekulera och liksom ha åsikter åt det ena eller andra hållet.
Någon du hoppas på då?
Alltså, det är ju ett väldigt stort problem att det helt enkelt inte finns några bra kandidater. Och även här kan man liksom utvärdera svensk fotboll av sådana jävla strukturella problem med vår talangutveckling. Vi har ju även en jävla brist i att vi helt enkelt inte får fram några framgångsrika tränare. Och det är liksom en sån där sak som jag inte tycker riktigt har utvärderats, men som har varit en realitet under hela 2000-talet. När fick vi senast fram en tränare som gjorde avtryck utanför Skandinavien?
Svennis.
Ja, det är ju liksom, nej.
Han är för gammal nu.
Ja, nej, han är ju tyvärr sjuk också. Alltså. Men det är ju den senaste svenska tränaren vi hade som faktiskt gjorde avtryck utomlands.
Men varför tog aldrig han landslaget? Jag minns att jag alltid hoppades på det.
Nej, eftersom att han hade för stora jobb och för bra betalt på annat just håll när han fortfarande var
het. Han ju liksom pengar och kvinnor.
Men det är just det att, okej, vi har inga framgångsrika svenska tränare. ja, då får vi titta på de som finns inom Sverige, alltså Jensa, eller Jimmy Tillin och Henrik Rydström.
Du tror inte på Potter?
Nej, det tror jag inte. Fan, och liksom, nej, men han är en helt annan skede av sin karriär och han är uppe på en helt annan nivå. Han kan få mångdubbelt mer betalt i mycket mer glamorösa sammanhang. För så är det ju nu för tiden att förbundskaptens jobbet för en tränare på väg upp, det är ju en C-plan. Alltså klubblagskarriärerna värderas mycket högre. Det har blivit mycket större och tyngre uppdrag jämfört med en förbundskaptens syssla som numera oftast tas av tränare som har passerat krönet och är på väg ner. Eller tränare som kanske inte har så stor meritlista utan mer ett liksom namn, ska bli någon typ av galjonsfigur. Kommer in som gammal storspelare och ska vara ett ansikte utåt. Och vad gäller Graham Potter så... är han fortfarande liksom någonstans på väg framåt och uppåt som klubblagstränare. Han kan tjäna 10 gånger så mycket som ett svenskt landslagsjobb skulle ge honom. Och dessutom så tror jag inte nödvändigtvis att det vore rätt man heller. Jag skulle ge dem alternativ. Du får Graham Potter om du trycker på knappen. Absolut, jag trycker på knappen för det skulle generera så mycket entusiasm och det skulle finnas så mycket som var spännande runt det. Men för mig är ju Potter en projekttränare. Han ska bygga över tid och han ska finnas på träningsplanen och coacha sitt lag varje dag under lång tid. För då kan liksom en väldigt stor utveckling hinna bli verklighet. Men en förbundskapten, du har fått 2 träningar med dina grabbar, sen är det dags att möta Montenegro borta. Det är liksom inte alls det att du ska ha en sofistikerad spelmodell som kräver mycket tid på träningsplanen och du måste skola om vissa spelare i helt nya roller. Förbundskapten nu för tiden, du ska ju komma in och få resultat omedelbart och det kräver ju liksom tydlighet, enkelhet, se till att liksom spela på ett sätt som gör att dina stjärnor får ut mest av det de är bra på. Så jag tror inte riktigt på det här med en modelltränare som ska bygga projekt över lång tid med avancerade och sofistikerade metoder. Så därför tror jag inte riktigt heller att Potter är optimal. Återigen, det finns inga bra kandidater. Ska jag ta någon? Ja, men Kjetil Knutsen i Bode Glimt. Ja, men han har vunnit. Han har byggt Bode från ingenting. Mm. Till seriemästare i Norge. De är avtryck i Europa. De slog Besiktas borta nu här om sisten. Så kommer gå vidare. Oj. Ur sin grupp. De slog Roma med 6-1. Och de gör det med liksom skandinaviska spelare i en skandinavisk modell företrädelsevis. Det är liksom ett argument för som jag tycker är starkare än egentligen någon annan. Sen tror jag att svenska förbundet kan locka Kjetil Knutsen från Bode Glimt. Nej. Jag tror inte vi är tillräckligt attraktiva. Jag tror att han har bättre alternativ.
Kan vi ta de extra pengarna som damfotbollen tar utan att dra in själva och lägga på en tränare till herrlandslaget? Tror du det är populärt?
Det är ditt förslag. Det ska du gå ut i debatten med.
Ja.
Jag tror inte nödvändigtvis att... Ja, det är inte nödvändigtvis bara en lönefråga heller. Det är bara att landslagsfotbollen har falnande status.
Men fan, så är det mycket frågor till dig. Det här problemet, du nämner det själv, talangutveckling. Jag har ju en bild av att man får inte tävla för när man är 13.
Är det
till exempel
vi ska?
Kan vi gå lite bara? Har jag fel när jag säger att det är helt idiot? Kolla här. Om du förlorar med 13-0, du är 12 och ett halvt år gammal, du kan räkna, du blir inte mindre ledsen för att motståndarna inte får poäng eller medalj. Det är bara de som vinner som blir mindre glada liksom. Det fyller ju inte ens ett syfte och nu ser vi redan på landslaget. Jag behöver fundera på om det kan hänga ihop hela vår... Det sa ju Dejan.
Ja, Dejan är ju i hög utsträckning formad i italiensk fotboll. Han stack väl när han var 15 redan, men det är klart att han har en bakgrund i Stockholmsfotbollen. Sen alltså, jag är ingen expert på barn- och ungdomsfotboll och det finns oerhört många ute i debatten som är mer insatta. Men det här med tävling, alltså det är väl bara att det inte räknas tabeller. Mina barn räknar ju mål i sina matcher och det har de alltid gjort i Stockholmsfotbollen.
Hur gamla är de då?
Grabben är 14 nu, dottern är bara 7 och hon spelade liksom sin första turnering här i höstas och då fan räknade de mål i matcherna.
Ja, okej.
Grejen är, så vitt jag vet. Ah. Det är inte så, på fullaste allvar, jag vet faktiskt inte om de räknar. Det är klart att de räknar, men det är inte så att de liksom efter matchen radar upp sig, så kommer det upp en jumbotron där det står ett slutresultat och så liksom hyllas vinnarna och förlorarna häcklas. Utan det är liksom...
Så det ska ha.
Nej, men så är det väl i alla matcher. Man spelar och man vet vad det står och sen tar det slut och sen tackar man för sig och sen går man åt varsitt håll. Sen att det inte fanns någon tabell i den där turneringen, jag tror inte det är så jävla utslagsgivande. Det blir på något sätt, Ja, det är en väldigt laddad diskussion. Det är en laddad symbol för det som ses som då ett kravlöst samhälle som bara curlar fram mjukisar som inte kan hantera motgång.
Nej.
Och det är en relevant samhällsdiskussion. Jag tror kanske att man lägger för stor vikt vid just det här med liksom fotbollens tabeller. Det är ju också så att Sverige inte är ensam om att ha gått den vägen. Österrike, som körde över oss i här seniorernas kval, de har också gått i den riktningen. Tyskland, som nästan alltid brukar anses vara kanske världens mest välfungerande fotbollsnation, de har också gått i den riktningen.
Nu så har de blivit lite sämre.
Exakt, det finns ett samband där. Ja, men gått snabbt i så fall. 20-åringarna slutade tävla, 23-åringarna blev usla.
Nej, du har helt rätt. Men jag tänker, Frankrike, vet du hur man gör där till exempel? Det är en stor fotbollsnation.
Ja, nej, jag har faktiskt ingen aning. Men jag tror generellt, anledningen till att jag inte riktigt är insatt är att jag tror att vi kanske fäster lite väl stor vikt vid det där. Jag tror inte det är det som avgör ifall våra herrlandslag vinner eller förlorar eller inte. Jag tror inte heller det är det som avgör om vårt samhälle går åt helvete eller inte. Det är liksom, en så stor sak är det inte, men det är symboliskt jätteladdat.
Och det är lite samma sak, oavsett om man börjar toppa lagen vid 12 eller 13 eller så, det spelar ingen roll heller. Liksom.
Jo, men det gör det. Och, alltså, jag kan prata om det här, men återigen, det finns många andra som liksom har kollat på forskning och skit. Men min övertygelse är ju att ju fler vi kan hålla kvar i fotbollen under lång tid, desto bättre för både idrotten och samhället. Jag menar ju fortfarande att fotbollens första funktion är ju samhällsfrämjande. Det viktigaste för mig är inte om herrlandslaget besegrar Azerbaijan. Det viktiga för mig är att fotbollen är en jävla samhällsinsats. Genom att erbjuda kollektiv mening där det är rätt svårt att finna sådan i dagens ungdomskretsar. Så liksom det är liksom det viktigaste för mig, att ju längre vi kan ha kvar många spelare, desto bättre för samhället. Därutöver är min övertygelse om att det även är bättre för fotbollen. För även om det finns extrem exempel där du redan kan titta på en 11-årig Leo Messi och kan konstatera att ja, men det här blir nog en rätt bra seniorspelare, så är det ju fortfarande så att det är ett jävligt svagt samband mellan vem som är bra när de är 9 och vem som är bra när de är 29. De som kanske blir historiskt bra, epokgörande bra, de som är liksom två på sin generation, ja, där ser du väl redan när de är 5 och när de är 10 att ja, det här kommer bli något helt otroligt. Men det är ju alltjämt så att ifall du tar ett svenskt pojklandslag, alltså de som är 15-16 bäst i landet, det är ju 2 spelare i den kullen som kommer till A-landslaget. Det är liksom snittet. Det är kanske 5 spelare som blir professionella. 15 försvinner ju från den första A-landslagstruppen. Ja. Så liksom även det sambandet, vem blir bäst när de är 25? Ja, det är inte de som är bäst när de är 15.
Det där kan jag tycka, det ska vi trycka på till ungdomarna. För det, där var jag i alla fall, känner du igen att man var, du också, man var helt, jag trodde aldrig att man kunde bli proffs.
Nej.
Det var så här, jag kom nästan med i Bohusläns lag. Liksom. Jag fick spela i norra när vi mötte södra Bohuslän, och sen var det slut liksom, när de tog ihop det. Och då trodde man, nej, då finns det ingen chans. Liksom.
Ja, men det där tycker jag är deppigt. Jag tror att Stockholmsfotbollen är extrem. Liksom. Men här när jag liksom ser på mina barn som jag liksom då får någon form av förstahandserfarenhet genom att ifall du inte tycker dig vara nära någon form av liksom proffsdröm när du är 11, ja, men då lägger du ner. Dels då för att du gör utvärderingen att nej, men är jag inte bäst nu så kommer jag inte ha någon chans att bli det framöver. Den utvärderingen är felaktig, men också just det där att ja, men det enda jag spelar för, det är tanken på att bli proffs. Kanske kan spela för att det är kul. Kanske kan spela för att det är liksom bra för din hälsa. Kanske är bra för din personliga utveckling. Alltså det finns så jävla många anledningar till att ägna sig åt fotboll. Du liksom, glädjen, du växer som människa. Men känner du inte att du är liksom landslagsmässig när du är 11, då är liksom hela retoriken runt att då kan du lika gärna skita i det.
Men jag tänker, absolut, när man är lite äldre så kan man ju börja tänka så. Är man en så här testosteronfylld 15-åring liksom, så kommer man ju inte ha det mindsetet. Liksom. Så det är väl därför att man kanske...
Grejen att jag tänkte själv så. Jag slutade ju spela när jag var 15 för att jag gjorde kalkyler att det här kommer inte bli någonting.
Nej, jag tänkte komma till dig. Precis.
Men du var väl ändå, du var väl division 2 eller?
Nej, för helvete. Jag spelade aldrig seniorfotboll.
Nej, du gjorde inte det?
Nej. Okay. Jag slutade när jag var 15 för att jag just insåg att jag kommer inte det nå speciellt långt. Jag hade kanske kunnat nå division 2 om jag hade investerat mitt liv i det, men det kanske inte var liksom rätt investering att göra. Och dessutom liksom norra Norrland, det är ju du har 25 mil enkel till en jävla bortamatch i Piteå. Ja, det är 30 mil för den delen. Du ligger under med 2 bollar efter 10 minuter. Sen ska du liksom hem 25 mil igen. Det var inte värt det. Och dessutom fanns ju, ja, men man började få andra intressen, man ville utforska dem. Kalkylen gick ut på att det jag lägger in här i fotbollen, det motsvarar inte det jag får tillbaka. Det finns andra saker jag kan göra som kommer ge mer i mitt liv än detta.
Är det mentaliteten hos oss svenskar generellt som kan vara en av varför vi inte får ut de här Zlatan-grabbarna?
Ja, alltså det finns ju någonting i det också att...
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ofta, nu tycker jag det sambandet håller på att försvagas eftersom att det är så utslagsgivande och har ett liksom professionaliserad apparat runt dig. Men historiskt sett så är det ju så att de allra största, bästa, flesta fotbollsspelarna kommer från någon typ av fattig bakgrund. Mm. Då blir det ju så att okej, men du lägger alla jävla ägg i fotbollskorgen för du ser ingen annan väg fram genom livet.
Och ingen tv-spel eller...
Nej, och gör du det så ja, då kommer väl en på tusen bli sensationellt bra. Sen kommer 999 andra hamna på jävligt dåliga ställen i livet. Vad är det samhälleligt bästa? Är det att få fram den där extremfotbollsspelaren? Eller är det att ha liksom lite fler möjligheter att erbjuda dina ungdomar? Det är klart att svaret är det sistnämnda, men jag tror väl att det där med att verkligen liksom gå in fullständigt i din fotboll, satsa allt, viga ditt liv till det, ja, det kan generera extrem karriär. Det kan också generera ett brustet liv och risken, ja, för det är ju såklart mycket större.
Ja, det får mig direkt att tänka på liksom så här att ja, men, det kanske inte kommer få de här storstjärnorna som Zlatan liksom här. Vi kommer inte plocka dem ifrån Östermalm eller Södermalm, för de, ja, men de har det ändå rätt så bra. Men jag tänker direkt på de här, ja, men förortsgrabbarna liksom. Där har vi ju verkligen några grabbar som verkligen skulle kunna ta sig in och bli fotbollsproffs, men tyvärr så väljer en stor del av dem att bli, ja, men kriminella då liksom.
Ja, men det här är sociologiskt intressant på så många sätt. Men Sverige var länge en fotbollsnation som var lite annorlunda, för att i resten av världen kom landslagsspelarna, de bästa, från fattigkvarteren, alltså favelerna eller liksom slummen eller arbetarområdena, fabriksarbetarungar. Medan Sverige, vi tog ofta liksom under min barndom kom våra landslagsspelare från liksom småstädernas villakvarter. Det var liksom Anders Svensson och Kim Källström från...
Hade vi ens våra ghetto
liksom? Men lite folkhemsdiskussionen. Mm. Sen splittrades folkhemmet. Sen blev miljonprogrammen annorlunda. Och sen kom Zlatan som extremsymbol. Och så började det just genereras den typen av förortstalang i svensk fotboll. Och det har ju varit liksom väldigt många med den bakgrunden under 2000-talet. Men nu är det liksom... antingen då förortstalangen eller, och det här är det nya egentligen, liksom spelarna som kommer få en riktigt välbärgade bakgrunder. För de hade vi inte för bara 15 år sedan. Då sysslade de med utförsåkning, tennis, segling eller liksom en sån socioekonomiskt kodad idrott. Det som var liksom prestigeidrotter på Lidingö eller Östermalm.
Är det för att liksom fotboll har höjts i status?
Ja, fotboll har höjts i status. Mm. Det har liksom blivit ett större samhällsfenomen. Det har vuxit ekonomiskt, det är numera mer lukrativt och det har även just fått större social status. Så nu är det ju många av våra elitspelare som kommer från Bromma eller från Stocksund, Danderyd, Limhamn. Alltså det är kids som förflyttar någon typ av handelshögskolefokus till fotbollen. Mm. Ludvig Augustinsson från Fridhemsplan med liksom bankman till pappa. Ja, men han kom in med någon extremt mindset.
Snackar en orten svenska?
Ja, lite egendomlig accent där. Men just hela det här att ja, men du investerar på ett annat sätt hela ditt liv i fotbollen. Du tar just det där karriärsinriktade drivet och en resursstark omgivning och så lägger du alltid ett par återhämtningsbyxor ifall man ska göra det exemplet. Så det är ju A-barn på något
det,
sätt.
Det du beskriver, det är ju egentligen det är bara olika fördelar. Det är så kommer du från orten kanske du har desperationen som driver dig och du har så superambition, medan är du lite mer välbärd så har du kanske bättre tränare och
exakt, som privat sagt, träning.
Och jag menar, det är väl värt hur mycket som helst också, så det är inte omöjligt att se varför lite rikare kids med ja, sämre motivation.
Ska jag gissa, så som i alla fall svenskt samhälle och svensk fotboll ser ut att liksom röra sig framåt, då kommer det ju bli vanligare med spelare från resursstarka miljöer och dessvärre mer ovanligt med förortsspelare. För alltså förortsfotbollen idag funkar inget vidare. Den funkar ju ännu sämre än den gjorde för 20 år sedan. Det är svagare och svagare föreningsliv. Det är annat som tyvärr drar mer och mer. Det finns sämre och sämre faciliteter för att lyckas där ute. Och det är jävla märkligt att det är där vi har hamnat. Men de som lyckas är ju ofta de som sticker ut så jävla mycket i tidig ålder att de får hjälp för att förädla sin talang. Liksom även en Robin Quaison-spelare, han fick ju liksom ekonomiskt stöd av AIK mer eller mindre från dag ett för att kunna utveckla sig själv, för att de insåg att här finns det någonting, och då fick han liksom resurser därifrån, även om man kanske inte riktigt hade det från sitt, ja, från sina egna hemförhållanden.
Ja, just det. Jag tror inte att det är bra att det blir de här rika östermalmarna som blir nästa fotbollsgeneration i Sverige, för de har ju lite grann alltid plan B i ryggsäcken. Mm. Och det som är positivt med de här förortsgrabbarna är att de har ingen plan B, utan de är så här, men det är Alin, det är Zlatan liksom. Mm. Det är antingen gäng eller så är det fotboll. Och har man det här mindsetet lite grann som säkert många östermalmare har när de blir fotbollsproffs, det är att så här, går det inte hela vägen här, då kan jag ändå jobba på farsans ja, mäklarfirma liksom.
Då blir du Axel Sjöberg som satsar mycket på fotbollen, som inte riktigt kommer in i Djurgårdens A-lag och i det läget väljer att dra iväg och få något scholarship på något amerikanskt college. Mm. Och så går det svinbra för honom där och så blir han MLS-spelare och så kör han några år i MLS och sen är han 30 och så känner att nu räcker det med detta, för det finns annat som kan ta mig längre i livet. Och han spelade ju mot liksom Wayne Rooney i MLS för 2 år sedan. Nu var det senast jag hörde att han var en jävla investment banker på, jag vet inte fan vad det var för finanskonsortium som 31-åring. Så absolut, där finns det en plan B. Och jag är helt inne på att liksom, sett enbart i fotbollen så är det inte riktigt bra att det ser ut på det här sättet. Sett till liksom, vårt svenska samhälle är direkt katastrofalt, för det är ju inte bara fotbollen, det är ju precis varenda samhällssektor du kan tänka dig som skillnaden mellan de som har och de som inte har förutsättningar och möjligheter bara blir större och större.
Jag nämner ju favelan där och jag bara tänker, jag har en fråga om de här brassarna som, det är ju en sån 1 av 1000 som kommer fram, blir liksom bäst i hela världen och sen blir det ofta party och good liksom, och så försvinner de. Alla mina idoler, Robinho, Adriano, Ronaldinho, jag är så rädd att det ska hända Vinicius nu.
Ja, Robinho är fan en problematisk idol att hålla fast vid. Så
ja, verkligen. Men min poäng är ju madridistan, va? Nej, men så här, varför är det så? Vill du slå hål på den myten eller nej, finns det någon kulturell förklaring till varför just brassar ballar ur?
Ja, men det tror jag absolut. Och jag tror att det är lite den här, ja, du kommer från ingenting, sen plötsligt, du kommer från ingenting och du kämpar med en sån jävla livsdesperation i 20 år. Och sen får du allt.
Också.
Ja, sen får du allt. Ja. Och så har du allt. Och sen uppstår det sig därefter någon form av liksom mättnad eller lite mer liksom tillbakalutad, njuta av livet hållning. Vad fan, nu förtjänar jag väl ändå att. Och så finns det hela tiden också det där, den där dragningskraften som gör att de låtsas hela tiden sugs tillbaka till de världar som de en gång kom ifrån, där de numera har en helt sinnessjuk hög status. status. Men jag tror att det är den där liksom extrema livsbanan. Du börjar här nere.
Då kunde så jävla mycket applicera det på nästan vilket land som helst förutom Sverige. Alltså, eller så här, hela Afrika eller resten av Sydamerika. Men det känns så otroligt specifikt Brasilien. Det var jag var inne på.
Men jag tror också att där finns det väl någonting kulturellt. Och det blir lätt att man liksom stereotypiserar.
Nej, men då är det i alla fall kultur. Då är det inget, alltså.
Nej, men då är det liksom, det finns ju ändå goda livet. Samba, karneval, hela liksom den grejen.
Gotta sig lite.
De gillar det kanske.
Ja, nej, men det tror jag. Och det är inte lika tydligt i liksom, ja, för den delen liksom argentinsk kultur ifall man ska göra den kontrasteringen. Det är inte lika mycket manjana och liksom karriod ner till Copacabana, utan det är lite liksom barskare realitet.
Lite mer fascism och näska.
Jag lyssnade på dig i ditt sommarprat och där var det, hörde jag att liksom, det var inte helt lätt när du började skriva att du skaffade en del fiender och sådär.
Ja, men det blev ändå liksom en typ av arbetsplatskonflikt som i grunden handlade om att jag kanske fick mycket position som andra tyckte att de förtjänade mer. Och sen fanns det ju dessutom liksom externa faktorer som gjorde så att den där situationen spann ut ur kontroll. Och det är ganska väl dokumenterat för de som är insatta och intresserade att det var ju en kollega som hade missbruksproblematik och alla vet vem det är ifall de liksom har lyssnat på sånt här tidigare. Och så var det väl någon annan kollega som hade sina demoner att hantera.
Anders Lindberg.
Han hade väldigt lite med ledarredaktionen att göra i den här kontexten. Men det var egentligen det var. Flera tyckte sig ha rätt i samma position. Jag hamnade på den positionen. Det väckte missnöje. Frågan i mig kanske även missundsamhet. Och så fanns det liksom missbruk och andra faktorer som gjorde att det bara eskalerade.
Menar du att det skulle finnas missundsamhet här i Sverige?
för det var lite eller i mediebranschen. Ja, men truppen var ganska märkligt sammansatt för att prata fotbollsspråk. Ifall vi skulle ha en offensiv, nej, men ifall vi skulle ha två forwards, vilket var ungefär det vi skulle. Vi kanske skulle ha två krönikörer som skrev om fotboll. Så fanns det 8 personer i truppen som var värvade som forwards. Ja, där uppstår det ju ofta problem. Sen blir de problemen liksom, de kanske spinner mer kring vissa personer än andra personer. Det var liksom 4-5 som bara liksom fann sig och rättade sig, och sen var det ett par som det uppstod jävla massa grejer runt.
Det låter nästan som ett fel, tänker, i rekrytering, att man bara tar liksom stjärnskott eller vad man ska säga.
Ja, men så var det. Det var som sagt en felaktigt sammansatt trupp, och det var definitivt en stor del av det hela.
På grund av kvotering?
Jag vill alltid föra in den aspekten.
Ändå Aftonbladet? Nej, det var inte det. Nej.
Finns det liksom en edgy ton här som ska riktas mot Aftonbladet?
Ja, men vi har fått in de frågorna också. Eller? Och de är på ett sätt dåligt formulerade, och jag vet inte exakt hur jag ska ställa det. Men finns det en socialdemokratisk politik som går igenom även på sportdelen? Eller nej. Typ på något sätt? Nej,
det gör det överhuvudtaget inte. Sen har det fallit sig så. Och där kan man ju för sig kanske fundera kring om det finns några bakomliggande faktorer. Men utan att veta, utan att outa folks liksom politiska hemvister, så är jag väl ganska säker på att en majoritet av dem som har varit sportkrönikörer under 2000-talet kanske röstar mer till vänster än till höger. Har det varit del av en rekryteringstanke? Det tror jag absolut inte. Varför har det blivit så? Ja, intressant att fundera över. Sen verkligen ingen regel utan undantag. Vi hade Jennifer Wegerup i många år, och hon gick raka vägen till att bli någon form av kommunikationsansvarig på Moderaternas partihögkvarter. Så liksom, visst har det funnits olika typer av ideologier på Sportbladet. Men ja, fler som jag tror liksom röstade annorlunda än Jennifer än som röstade som henne.
Men är Fredrik Reinfeldt rätt person för fotbollsförbundet då?
Han har inte bevisat det hittills. Jag är inte på hans sida partipolitiskt. Jag har kunnat konstatera.
Nej, jag hur gammal ryssromantiker sa det här? Vi tror att du är kommunist.
Ryssromantiken är inte ideologiskt knuten. Ryssromantiken har att göra med att det finns ingen annanstans där jag som Malmfältsbo kan känna mig hemma förutom liksom ryska landsortsstäder. Aha. Kommer jag till en rysk landsortsstad så känner jag hemma. Det är, för, ja, men det är vibban som fanns i Malmö. Och det är också en faktisk förklaring.
Depression liksom.
Ja, men alltså, grejen är så här att Malmberget, som inte längre är ett fungerande, existerande samhälle.
Nej, visst är det rivet av gruv.
Ja, vi har lagt ner. Ja. Vi har raderat Malmberget från kartan. Men när vi först satte Malmberget på kartan, det var ju när det insågs att okej, den här gruvfyndigheten som vi har börjat utvinna, den är stor som satan. Så vi ska inte bara ha lite barack vid gruvkanten, utan vi ska etablera ett samhälle här. Hur ska vi liksom tänka när vi bygger den här stan? Vi drar iväg landskapsstadsarkitekterna för att åka till Murmansk på inspirationsresa, för det var det enda jämförbara samhället som fanns på motsvarande breddgrad. De kom tillbaka och så smällde de upp ett samhälle som såg ut och fungerade som Murmansk, alltså kvarterstora bruna betonglådor.
Klassisk förebild liksom.
Ja, nej, och det visste inte jag, men det har jag förstått i vuxen ålder, och det förklarar varför jag just kommer sen till ett Murmansk och känner fan, det här är hemma.
Det här är hemma.
Ja. Så därför, det är inte min ideologi att göra.
Och nej, jag skojar lite också. Låt.
Fredrik Reinfeldts ideologi är ju inte riktigt min. Och han är väl, ja, är han Sveriges mest avskydda man idag? Det verkar i alla fall som att ifall man kollar någon socialmedial debatt så finns det någon form av landsförrädarbild på honom.
Men vad är det han den kan göra då?
Ja, alltså, den bilden är inte min, vill jag bara säga. Att jag ändå har respekt för Fredrik Reinfeldt som politiker och yrkesman. Jag tycker att det borde kunna vara rätt man för fotbollsförbundet. Men hittills har han inte visat någonting av det. För han har varit svårtillgänglig, han har varit otydlig, han har haft en tendens att liksom, det verkar som att han vill företräda sig själv snarare än fotbollsrörelsen. Jag tycker att VAR är bra, därför ska liksom svensk fotboll driva... Nej, men det är väl skitsamma vad du tycker. Du är förtroendevald, du ska liksom representera medlemmarnas, föreningarnas, fotbollsfamiljens åsikt och vilja, liksom... Du är en tjänsteman. Du ska inte tro att liksom, din åsikt är det som ska driva svensk fotboll framåt. Den ska vara underordnad. Det som är giltigt är ju vad liksom, den svenska fotbollsfamiljen faktiskt tycker.
Man ska försvara honom varför jag nu ska göra det. Men då, han kanske, är det inte så att det är samma sak då, att det är representativ demokrati, att han ändå har blivit vald och då är det för hans åsikter? Nej.
Det är inte liksom fotbollsförbundets ordförandes mandat så som jag ser det.
Nej, jag vet inte. Nej.
Men är det han har fått mest skit för? Eller? Jag försöker inte
följa det. Det han har fått mest skit för i en fotbollskontext.
Det var just att han förstörde ju hela Sverige. Jag
men just i en fotbollskontext är ju det han har fått mest skit, just att han verkar utifrån eget huvud vilja driva på en utveckling där Sverige liksom går i linje med övriga fotbollseuropa, in med VAR, bort med bengaler, tryggare arrangemang, mer sanerad fotboll. Och det här är ju ett enormt rött skynke för de flesta som faktiskt går på främst allsvensk fotboll. Så den krocken är det han fått mest skit för. Sen är det också det där med att han är
just
vag, otydlig och djurgårdare.
Ja, för vi är ju otroligt dåliga i allsvenskan. Liksom. Vi är ju sämsta som finns. Men tydligen ska det vara jättebra. De ska vara väldigt duktiga på
förlåt, men i klacken. Liksom. De formulerar sig väldigt olika. Erik, så här, han pratar som en krönika och så kommer Filip där. Vi är ju sämst i...
Nej, men vi allsvenskan om man ser till världen. Det är ju inte någon jättebra fotboll. Men jag tänker, de har ju varit väldigt duktiga i klacken och sådär.
Du pekar på Viktor, han är liksom han är en del av det. Nej, men så är det. Alltså, så är det ju. Alltså fotbollen är, vad är det, serien är väl 23 eller 24 rankade i Europa, så det är aserisk nivå. Medan läktarupplevelsen är, ja, vi behöver inte överdriva, men topp 5 i Europa. Numera också på ganska liksom konstant och konsekvent hög nivå. Och sen går det ju att ha åsikter, ja men fan, vad tycker vi om bengaler? Är det osäkert när de brassar fyrverkeripjöser ut över planen? Är det så jävla kul när guldmatchen blir uppskjuten en timme för att det kommer in rök i brandvarnarsystemet, och för den delen att det står folk och bränner upp säkerhetsnät med bengaler?
Det var lite det jag ville komma in på, för det är typ den vanligaste frågan jag får. Det är så här, men du som är polis, vad tycker du om våldstrappan och tycker om bengaler och så här? Ja, vad tycker du?
Jag tycker ju att liksom min personliga åsikt är att pyroteknik tillför saker till fotbollen. Sen måste ju pyroteknik skötas av dem som vet vad de gör, och det brukar det göra.
Alltså på inte Malmö
proffsidor. Ja, men man behöver kanske inte just brassa ut 2 kilo fyrverkeripjäser över mitt cirkel. Man behöver kanske inte dra iväg så tät rökmatta att det inte går att spela fotboll. även här finns det liksom någon form av gråskala där man faktiskt måste stanna innan man går hela vägen in i liksom en okontrollerbar extremitet. Men i grund och botten så är jag för pyroteknik. Jag tycker den svenska läktarkulturen är fantastisk. Jag upplever inte alls svenska arrangemang som otrygga eller osäkra. Liksom, våldsromantiken som finns där är ändå liksom inom deras egen sfär. Du liksom blir inte insugen ifall du inte vill ha med den att göra. Så jag tycker ju att det är liksom läktarna, kortsidorna, kurvorna bidrar med till svensk fotboll är oändligt mycket större än problemen som de medför. Och liksom där ligger jag i viktningen. Men ja, det är inte svart eller vitt. Det kommer vara en gråskala. Alla kommer placera sig på olika delar av den.
Ja, och det här med, det lät inte som att du var positiv till VAR heller.
Alltså, nej, det är jag ju inte. Grejen är att från början, jag kände för typ 15 år sedan, jag kommer ihåg att min brytpunkt var VM 2010 i Sydafrika, när England...
Lampard.
Exakt, Lampard. Och sen någon dag, eller bara en timme senare, spelar Argentina mot Mexiko. Det blir ett offside-mål. De kör reprisen på jumbotronen och alla inne på arenan spelarna står och pekar till dem. Fan, du ser ju att det är offside. Vad fan kan jag göra? Nu har vi redan dömt. Och där kände jag att okej, nu har vi kommit så långt med fotbollen. Där blir vi, spelet är så snabbt. Spelarna är så ohederliga. De fuskar, de filmar. De liksom, det är för svårdömt. Alltså domarna måste få hjälp. De kommer inte klara det här längre ifall de inte får hjälp. Så jag är i grunden för någon form av teknologisk hjälp till de fysiska domarna på plats. Men så som VAR har blivit så är det ju något som förstör mer än det bidrar till. Liksom själv när jag ser på fotboll varje gång det blir mål numera. Tjoho! Och liksom bara det. Ja, men bara det förtar så jävla mycket. Det förtar så jävla mycket av det jag har fotbollen till. Det där liksom euforiska ögonblicket då tid och rum försvinner och himmel och jord byter plats. Och liksom, den stunden, du får den inte. Jag får den i alla fall inte någon annan gång i livet.
Tänk om du har bettat också. Oj.
Nu är den stunden nästan borta. Liksom, det händer inte att Tottenham gör mål. Utan att jag, och bara det är så jävla deppigt.
Tottenham är Eriks lag och de är sämst i hela världen. Och det är det.
Men de är så perfekta för att de är så jävla bra men ändå sämst. Alltså de kommer alltid två eller tre. Liksom. Det är det som är så coolt.
I wish alltså.
Ja, men typ, de är alltid där och nosar men vinner aldrig.
Det som är grejen med Spurs som jag stör... Grejen i det här sammanhanget som gör oss mer kompatibla med någon form av martyrskap, det är ju att våra ambitioner, det vi vill uppnå, det vi tävlar om, det är precis så jävla ouppnåeligt att det alltid kommer vara ett evigt jävla misslyckande. För så här liksom, ja men jämför fan, Tottenham spelar ju Champions League ibland. Hur jävla,
final ibland.
Ja, en gång i vår livstid. Och den tog slut efter 20 sekunder. Men just, ja men fan, försök att hålla på Örgryte. Fan, vi håller på att åka ur superrätten liksom. Går det att jämföra? Ja men ÖIS och som det har blivit, alla andra klubbar, de har ändå målsättningar som går att uppfylla. Örgryte kommer gå upp i allsvenskan igen under min livstid. Örgryte kommer att spela allsvenskan igen inom 10 år förmodligen. Spurs kommer aldrig vinna Premier League.
Aldrig spela allsvenskan, just det.
Spurs kommer aldrig vinna Champions League för det är precis för ouppnåeligt. Liksom, det går inte att tävla mot Man City och Real Madrid med Tottenhams resurser. Det är som att Örgryte ska liksom tävla om att inte ens vinna allsvensk guld. De ska tävla om att vinna Conference League. Det är klart, det kommer aldrig att gå. Och det är liksom där Tottenham är. Vi strävar mot saker som vi aldrig kommer uppnå. Och det tror jag är liksom den mest frustrerande positionen en fotbollssupporter kanske kan befinna sig i. Att du vet vad som är förhoppningarna.
De måste sänka ribban liksom.
Alltså, men det går aldrig. Ja, men gör vi det, vad tävlar vi då om? Och komma topp 6? Ja, jo.
Ja, det är möjligt.
Erik, kan du relatera till en känsla jag har? Jag tänkte på den och lyssnade på ditt sommarprat, för du är ju så intelligent för en upplevelse av känsla, både så kanske i historia
Don't
också.
Don't be fooled.
Nej, men, illusion. Nej, men om du utgår från att du är säkert smartare än jag i alla fall, och så kan även jag ibland känna sig att fan vad jag lägger tid på fotboll liksom. Fan vad jag bryr mig, fan vad jag blir arg, fan vad jag spelar bort pengar. Nej, men, så här, jag menar rent på något sånt sätt att så här, kunde man, kan du känna att så här, du kanske kunde ha engagerat dig politiskt eller företagsmässigt, eller att du med din hjärna att, man, att du på något sätt kan känna, eller för du var inne på det förut, tycker du bara att det, fotboll behövs, det är mer, det är så positivt så att det är så alltså, för samhället?
Det blir ofta att jag liksom angriper en av frågorna med att säga att här finns det många nyanser, men jag köper premissen, jag köper premissen. Och alltså det är för mig att personligen, jag har liksom två olika relationer till fotboll, jag har min personliga och jag har min professionella, och personligt så går det ju inte ihop så tillvida att den glädje jag får står inte i proportion till den frustration och den besvikelse
som jag måste bära. Men det kan bero på din klubb där, Tottenham, just då.
Ja, det kan bero på min personlighet, men just det där att fan, ofta okej, nu spelar Spurs idag. Jag vaknar upp och bara, okej, nu spelar Spurs idag. Min tanke är, fy fan. Nej, men liksom det är
dagen förstört.
Ja, men rätt mycket så. Och sen blir det ju också så att, ja men vad fan, det går oftare åt helvete än det går bra. I alla fall när vi summerar i slutet av säsongen, vi når ju aldrig våra mål. Och det är också någonting som i min personlighet är att ja, men jag blir ju aldrig lika glad när det går bra som jag blir besviken när det går dåligt. Och allt det går inte ihop, och jag liksom känner jag fan, hur ska man liksom vikta livet för att få det samman? Men sen var det i alla fall så, fram till och med var, att de där enda sekunderna när Harry Kane är 2-1 på Arsenal i 87, ja men de gör allt värt det på något sätt. Ja. Och nu håller de på att urholkas, men det är ändå så att min personlighet är, alltså den är oerhört plan. Alltså jag mår likadant hela tiden. Det är novembergrått varenda dag i mitt liv. Och därför fyller fotbollen i alla funktion, för att den ger mig de här svängningarna som jag tror jag behöver. Och därför går det någonstans ändå ihop, trots att det inte gör det rent personligt.
Ja, men skitbra svar på första delen av frågan. Och där håller jag verkligen med dig. Det är värt det för sin egen glädjekick eller så. Men det andra då, om du förstod frågan.
Absolut. Ja. Och det känner jag ju faktiskt att jag har alltid sagt det, att ifall jag slutar tro på fotbollen, ifall jag tror liksom att skurkstaterna och liksom oljepengarna och korruptionen och allt det där blir en större grej än liksom gräsrotsfotbollen och enighetskänslan och the community spirit i Rorområdet, ja men då ska jag skita i det. Då ska jag inte jobba med det, för då går det inte längre ihop. Det tror jag inte. Jag tror fortfarande att fotbollen totalt sett är samhällsnyttig. Jag tror det är goda saker för världen. Det hade varit jävligt dåligt om vi tog bort fotbollen. Så det är en del av frågan liksom avklarad och besvarad. Men sen är det andra, och det är ju det där att jag investerar just oerhört stor del av mitt liv i mitt jobb. Och grejen för mig med fotboll när jag var yngre, det var ju att den fick mig att upptäcka och utforska världen. Den tog mig bort från Malmberget och ut. Och den gjorde så att min värld...
Man kan all europeisk geografi eller egentligen hela världen tack vare fotboll.
Och jag har liksom kultur och liksom människovillkor. Ja, men allting har jag fotbollen att tacka för. Och den har just gjort att min värld har vuxit extremt. Men numera som någon form av vuxen människa, jag känner mer och mer att fan, är det så längre? För det är så jävla stor del av min dag, min vecka, mitt liv som jag investerar i att uppdatera mig i... Fan, jag tänkte på det bara nu när jag liksom åkte tunnelbanan hit och liksom skulle upp för rulltrappan. Fan, nu får jag se till att inte komma sent, för jag vill komma i tid. Men jag skulle ta reda på vilka som spelar för Somalia mot Algeriet igår, för jag vill veta om det var några av svensk-somalierna som var med. Och det är rätt svårt att hitta en somaliska startalvan. Alltså, sånt går jag ju liksom, låter mitt huvud fyllas av hela tiden. Och lite blir det nu att eftersom att det är så väldigt mycket sånt, jag känner ju hur en mycket annat av mitt liv vittrar iväg med åren. Sociala livet, liksom tiden att vara med kompisar, mina andra intressen. En gång i tiden såg jag mig som ganska bred och liksom en person som ville göra många olika saker och intresserades av mycket. Och liksom
kunde en del ändå
av, liksom hade någon form av allmänbildning.
Det är borta.
Ja, men det är på väg bort. Det är på väg bort. Och det får mig att känna att nej, men den här balansen är nog inte helt sund. Det är nog inte den jag ska ha resten av livet. Det är inget bra.
Det låter inte så när man snackar med dig. Det låter ändå som att du har ett samhällsengagemang. Ja, så jag delar inte den bilden av dig själv.
Nej, men jag borde kunna mer, jag borde uppdatera mig mer, jag borde utforska mig, jag borde engagera mig mer, jag borde göra andra saker än att tänka på Somalia starta eller mot Algeriet.
men eftersom att du är expert inom fotboll i alla fall, jag kan ta tillbaka dig dit lite grann. Vem är Sveriges bästa genom tiderna fotbollsspelare tycker du?
Zlatan.
Ja, det är Zlatan.
Ja. Gunnar Nordahl var ju alltid svaret. Fram till och med Zlatan, men nej, nu är det Zlatan.
Och om man går på världen då, genom tiderna?
Messi bäst, Maradona störst.
Ralf Edström.
Ja, som innan vi lämnar det där dock, för jag vill bara hugga lite, för det låter ju som att du lever väldigt mycket av ditt känsloliv genom fotbollen liksom. Mm. Och där förstår man att det har en otroligt terapeutisk form för många, men är det nästan att du har blivit emotionellt beroende då på ett ohälsosamt sätt nästan, som en abusive relationship liksom?
Ja, kanske. Just eftersom att det finns liksom, länge i mitt liv var det ju så att egentligen musiken och fotbollen var två parallella intressen med samma betydelse för mig. Och det hade kunnat bli så att jag blev musikjournalist istället för fotbollsjournalist. Det var liksom a coin toss, mer eller mindre, en slantsingling. Och nu är jag glad att det blev fotboll, eftersom att liksom musiken har tappat så mycket i samhällelig kraft. Men jag kunde förr i tiden fortfarande få liksom den där euforin och liksom den känslan av att tid och rum försvann av ett riktigt bra gig. Mm. Det är sällan nu. Jag kan inte säga när det senast hände. Och jag får det liksom inte i någon annan kultur. Så nej, det är väl genom fotbollen. Och jag behöver det verkligen, just för att min personlighet är så jävla grå i övrigt. Så jag behöver liksom svängningarna någonstans.
Jag har sett lite grann vad du har skrivit om det här med Saudiarabien, pengar och vad som har hänt med fotboll. Men vad, om vi tänker i det här kapitalistiska, folk, storstjärnor går till Saudiarabien, vi lägger VM i Qatar och så vidare. Vad är dina känslor kring det?
Mina känslor är ju såklart nattsvart depp. Bygga.
Har du blivit bitter, Erik?
Jag försöker ju undvika det. Det finns fan en sanning i det. Finns fan en sanning i det. Alltså. Ja, men det är verkligen något jag strävar efter generellt, både i mitt jobb och liksom personligen, att jag vill inte bli den som bara gnäller, utan ifall fotbollen inte förtjänar att uppskatta, då är det bättre att lämna fotbollen. Jag kan inte bli den som bara problematiserar, bara ser baksidorna, bara tycker att utvecklingen går åt helvete. Men visst fan är det där en extremt barsk realitet. Och det gjorde ju Qatar-VM att vi förhoppningsvis, men det gav oss någon form av väldigt bister insikt i att så här kommer det bli. För vi, med vår syn på fotboll och liksom samhällsbärande fotboll och i någon mån kanske icke-kommersialiserad fotboll och någon form av lojalitetsbärande fotboll, alltså den finns i norra Västeuropa. Den finns, och det finns ett samband här, i det fåtal länder som idag kategoriseras som någon form av fullvärdiga demokratier. Det är typ inga länder i världen som är det, utan de allra flesta nationer styrs ju i någon form av auktoritär form. Och det där blev så jävla påtagligt i Qatar, att allt det vi protesterade mot, allt det vi såg som problematiskt i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Holland.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Resten av världen sket ju det. Vad fan pratar ni om? Vad gnäller ni? Alltså, vad håller ni på för? Och det är ju det som kommer hända. Att den yttersta elitfotbollen, liksom superliga fotbollen, den galaktiska fotbollen, den tyngdpunkten kommer gradvis förflyttas ifrån Västeuropa. Nu blir nästa VM Saudiarabien, fler och fler stjärnor kommer hamna i Saudiarabien, det kommer komma en superliga, den kommer inte bara vara europeisk, den kommer vara global, det kommer vara saudiska klubbar, kinesiska klubbar. Och inför det känner jag väl att ja, när det blir på det sättet så får man väl skita i den fotbollen. Man kan titta ju ibland för att det är oerhört skickliga spelare. Och fotboll är inte kultur. Det finns alltid någonting att du vill se de bästa mot de bästa. Så du kommer kolla, men du kanske inte kommer känna så mycket ifall du kommer från den riktning som jag kommer ifrån. Däremot kommer inte det vara den enda fotbollen, utan vi kommer ju ha kvar vår fotboll. Gräsrotsfotbollen, den allsvenska fotbollen, fotbollen i Rorområdet. Alltså alla klubbar som inte är tillräckligt kommersiellt intressanta för att få möta Al-Hilal från Riyadh. Och det är väl den fotbollen man kommer fortsätta investera i emotionellt och liksom engagemangsmässigt. Sen finns den där jävla rymdfotbollen, och den slänger man väl ett öga på ibland för att det är kul att se vad fan Mbappé hittar på, för att han är så jävla bra liksom.
Och är det främst att du inte kommer titta på det för att det är så mycket, ja men känslan försvinner, det är bara pengar.
Det är bara pengar och det finns liksom inga frågor ställda, det finns inga motkrav inkluderade. Spelar ingen roll vilka pengar det är, ifall de är blodsbesudlade eller inte, mest pengar vinner.
Jag är väldigt nyfiken på just Barcelonas fuskande, vad är det bevisat? För du fattar inte hur mycket jag led i gymnasiet alltså, av de här bortdömda gå in målen och Ronaldo och liksom Adebayor och fusket och utvisningarna på alltså, och sen kom det typ fram och blev inte heller en stor grej apropå då, i mitt perspektiv, men är det, jag måste nästan fråga någon som kanske vet.
Värdera bevisningen själv, frågar du Florentino Perez är det bevisat, frågar du Juan Laporta så är det inte bevisat. Det är inte bevisat så tillvida att de får en massa bestraffningar och blir fråntagna en massa ligatitlar.
Nej, jag frågar dig.
Alltså, de har ju pröjsat till den här jävla domar kommittén, men det ansågs ju då enligt dem var för att få liksom rapporter om liksom olika domares tendenser, vanor och beteenden, snarare än att få dem att blåsa straffar till Barcelona. Och det är inte bevisat att de har pröjsat för att en domare ska stå och blåsa straff, det är det ju inte.
Nu vill jag bara säga att nu är inte Barcelona här och kan försvara sig.
Men du håller inte med om att den tiden var halvt riggad, även om de hade Messi och sådär, att det var många luriga dombeslut.
Ska du vara José Mourinho? Porque?
Ja, jag är.
Porque? Varför?
Det var min tränare alltså.
Ja, fy fan. Ja, det håller jag inte riktigt med om. Det gör jag inte.
Nej, inte heller.
Sen var fotbollen var och är riggad, men den är främst ekonomiskt riggad, och det gynnar Barcelona och Real Madrid på det sättet, snarare än att en domare som har fått sedlar i ett kuvert.
Jag tror bara det där kommer bli vanligare. Jag som jobbar inom det här med gängkriminalitet och hela den här biten, liksom, att de bara näslar sig in. Gängen näslar sig in i samhället på olika sätt, och även nu har man ju sett att de näslar sig in i fotbollen. Och jag läste på vägen hit, också på tunnelbanan, att jag har inte läst varför, men att du tydligen fick kritik.
Det är korrekt.
Efter någon intervju du gjorde. Var, mer än så hann jag inte att se. Vad handlade det om då?
Alltså, det handlade om en härva som har snurrat runt i svensk fotboll i ganska många år nu, men som har blossat upp under hösten på ett tydligt sätt, för att det har gjorts granskningar som främst då har gällt en specifik agentur och en specifik persons kopplingar till i första hand AIK. Och den personen, en scout som man själv kategoriserar sig som heter Masiri Yadama, intervjuade jag härom veckan, och det var första gången han egentligen pratade i svensk press. Och anledningen till att den publiceringen, den artikeln, fick kritik, det var att det fanns någon uppfattning om att intervjun inte var tillräckligt kritisk, tillräckligt utpekande. Och det kan man väl tycka både det ena och det andra om. Jag vet vilken artikel jag ville skriva, jag är helt fin med den artikeln jag skrev, men jag konstaterade ju att det var många där ute som inte höll med om de valvärderingar och viktningar jag hade gjort i den liksom publicistiska processen. Men det är liksom, det är ramen för det hela.
Vad var det folket då tyckte att du skulle kritiserat honom kring mer? Eller vem är, har han gjort något klandervärt eller?
Alltså, han har varit föremål för flera olika utredningar. Han har förekommit i brottsutredningar. Han har varit utsatt, eller han har varit föremål för en förundersökning driven av Ekobrottsmyndigheten. Och han har ju aldrig blivit dömd för något brott. Han har däremot blivit upptaxerad. Och man kan tycka att hans förklaringar till sitt skatteupplägg, hans förklaringar till varför det har snurrat pengar på konton som även gått att knyta till gängkriminalitet, är vaga. Men han är då inte juridiskt dömd för någonting. Min ingång i artikeln var också att det inte enbart skulle vara ett förhör, utan jag ville även förklara vem den här personen var, vart han kom ifrån, hur hans väg till toppen hade gått. För det som gör han intressant är ju att hans agentur företräder och exempelvis Alexander Isak, som väl får sägas vara Sveriges bästa spelare. Så därför tyckte jag att hans bakgrund var relevant. Det fanns det många som inte tyckte. Du kan liksom inte dra en lång historia om hur han har tagit sig fram i fotbollsvärlden. Så som läget är så är det enda som är godtagbart jävligt skarpa, vassa, konfrontativa frågor. Och det var väl då balansen i artikeln som många tycker borde ha varit annorlunda.
Hur tog sig den här kritiken då? Fick du liksom hotbrev? Eller
nej, liksom? Inte så. Alltså, det tog sig främst uttryck genom att det vi känner som fotbollstwitter kollektivt bestämde sig för att det här var en usel jävla artikel.
Och det har gnällts lite på Twitter, det är det som är kritiken egentligen.
Sen ska alltså, det är här, man ska inte reducera fotbollstwitter till bara en filterbubbla, för Twitter är en jävla märklig plattform. Men just när det kommer till svensk fotboll så är det en relevant, alltså det är många som är inflytelserika och liksom opinionsdrivande och intressant som finns och formulerar sig där. Så när fotbollstwitter bestämmer sig så är inte det liksom irrelevant. Det är inte heller substanslöst. Och jag kan liksom inte bara sitta och säga att alla de är idioter och jag är ett jävla geni.
Klart du kan.
Ja, det kan jag väl i och för sig, men jag tycker att det är en liksom rimlig position att ha.
Men kommer det åt dig liksom? Alltså drar
den här gången gjorde det det. Just eftersom att ibland när jag liksom får en kritikstorm emot mig, ja, men då är det kanske liksom ett SD-Sverige som har bestämt sig för att det är någon förortspersonlighet som borde halshuggas. Och det rör mig inte så jävla mycket. Men just det här liksom fotbollstwitter, fotbollskollektivet, jag ser det ändå som liksom mitt folk, min målgrupp, de jag kanske framskriver för. Och därför innebar att den här gången så kändes det mer än vad det annars brukar göra. Sen är det lite det där att man måste förhålla sig i efterhand. Att jag tycker fortfarande inte att artikeln var dålig. Jag är liksom helt fin med artikeln jag skrev och publicerade. Och folk som inte kanske då har med fotbollstwitter att göra och kommer från en annan ingång och som kanske inte har hela bakgrunden, de tittar på den, liksom även då folk som jobbar med granskande, grävande journalistik, och så finns absolut inga problem med den här balansen. Och då är det lite det där att man ska bestämma sig för att hur mycket ska jag låta den här åsiktsvågen påverka min egen syn på jobbet jag har gjort. Ska jag bara liksom huka mig inför att fan, det blev inget bra. Folk tyckte det var uselt, då borde jag gjort annorlunda. Eller ska jag ändå hålla fast vid att själv tycker jag faktiskt att artikeln i allt väsentligt var helt okej.
Du ångrar den inte?
Nej, alltså det är också det där att jag ångrar inte artikeln så som den är skriven. Sen är det ju den där diskussionen man har i sitt eget huvud som man egentligen kanske inte borde erkänna att man har. Men med tanke på att folk blir så jävla förbannade, hade det varit enklare att bara skita i och skriva den. Men det är ju någon form av journalistisk abdikation då. Att, nej, men ifall, för jag visste att folk skulle bli förbannade. Kanske inte riktigt på det här sättet. Jag tycker just att det fanns något oproportionerligt i det. Men jag visste att folk skulle bli förbannade. Det fanns med i kalkylen.
Okay.
Ska jag ändå skriva artikeln? Det tycker jag att jag ska göra för att det är journalistiskt motiverat. Och vem är man som journalist ifall man avstår bara för att folk kommer bli upprörda? Det är lite där man ändå måste landa till sist. Att, ja, ibland så behöver man kanske gå in i matcher trots att man vet på förhand att de inte riktigt går att vinna, sett i någon form av mottagande opinion.
Känner du att du har några väldigt starka liksom, journalistiska principer du lever efter?
Det är viktigt för mig att förbli just journalist, att inte ingå en massa betalda samarbeten, för det tycker jag är oförenligt med min journalistik. Även om det såklart, ja, det hade ju givit en massa pengar.
Har du inte det i When We Were Kings-podden?
Alltså vi har alltid haft King, allt jag har gjort. Aftonbladet, Viaplay, When We Were Kings. Det finns ju annonser runt den journalistiska produkten. I Aftonbladet så är det annonser tryckta på en papperssida. Viaplay är det Micke Persbrandt som säger något om Unibet eller vad fan det är. Och i When We Were Kings är det en massa annonser. Men det påverkar ju inte innehållet, och det är omöjligt att köpa min röst till de här annonserna. Det får min kollega ta hand om, för honom är inte den där journalistiska identiteten. Så
du skulle inte kunna köra Micke Persbrandt och köra bättre 65 liksom. även oavsett pengar liksom.
I så fall får jag ju då acceptera att då är jag inte längre journalist.
Ja.
Finns det liksom 18 miljarder som skulle göra att jag gjorde den det kanske finns, jag vet inte fan, men det ska väldigt mycket till. Så länge jag ser mig själv som journalist så är det för mig omöjligt.
Jag, då har du sålt din röst liksom.
Ja, exakt. Paketeringen runt det jag gör, den är till salu. Alltså det går att annonsera runt det jag gör. Absolut, så har det varit i alla år, i alla sammanhang. Men innehållet är inte till salu. Och min röst är inte till salu.
Du måste ju tycka att alla är äckliga sellouts på någon nivå, eller? För det är väl det folk är liksom.
Ja, alltså, ja, men sån har världen blivit. Och alltså, det är också, jag vet, ni är väl för unga allihop, men liksom mitt 90-tal, då var ju hela den diskussionen, det var fan allt. Det var allt vi pratade, det var allt vi värderade.
Ja. Du förlorade, man tror.
Alltså min sida förlorade absolut. Liksom, vem förblir äkta, vem håller fast vid sina ideal, vem säljer sig. Men den diskussionen, alltså det finns för knappt kvar.
Tycker du Gustav ska lägga ner med sina fotbilder på OnlyFans liksom, att det är
de som går så
finns,
bra?
Finns sådana?
Ja, folk älskar ju fotsvamp och tittar på det i timmar. Nej.
Det är sjukt att jag ställer frågan och vet faktiskt inte om det.
Alltså det finns ju gula tånaglar.
Nej, men det finns ju OnlyFans-profiler som är jättestora, tjänar hundratusentals kronor som lägger ut. Men det är ju tjejer, det är snygga tjejer som tar bilder
på sina.
Tjänar
Linda Skugge asmycket på sitt gig?
Jag vet inte hur mycket hon tjänar, men jag vet
alltså. Snygg Linda Skugge liksom.
Du vet, 18-åriga flickor som lägger ut liksom på sina fötter, de tjänar ju pengar.
100%. Det är en ny värld där ute, men det vill jag också säga, att det är lättare för mig att sitta och liksom klamra mig fast vid mina ideal och sådär, för att jag har haft så många år som ändå har funkat så pass bra att jag lever ju inte, liksom min journalistik måste inte finansieras från noll varenda månad. Det är ganska lätt att liksom just klamra sig fast vid nobla ideal, ifall man ändå får ihop ekvationen.
Ja, du har cash liksom. Ja.
Det finns cash för att bedriva den journalistiken vill bedriva i alla fall.
Man tänker ju att du som kan all fotboll i världen skulle vara grym på betting, liksom, att du är miljonär bara på Bet365 eller något. Att du liksom, är det så?
Nej, verkligen inte. Jag slutade spela på fotboll när jag var typ 13.
Ja,
hade tagit hela min jävla månadspeng och satt den på att Blackburn Rovers skulle besegra Norwich City hemma. Det gjorde de inte. Då hade jag ekonomiska att torka i månader. Och då drog jag slutsatsen att nej, fotboll är för oförutsägbart. Och det tror jag verkligen fortfarande gäller. Och det är hela, ja, men det är det som fortfarande gör att magin består. Oh. Trots alla jävla pengar, trots all jävla skit. Alltså det går aldrig att veta i den enskilda matchen när bollen börjar rulla. Då kan Osasuna faktiskt fortfarande besegra Real Madrid. Och ska du tjäna pengar, alltså många av de bästa fotbollstränarna är usla tippare. Och det är så jävla liksom välgörande, för fotbollen dör när du inte längre blir överraskad av. Nej, fotbollen dör när du tippar rätt hela tiden.
Men kan man formulera så också, förlåt mig avbryter, men att oddsen är för låga hela tiden då, för att alltså, det är ju
huset vinner alltid liksom. Ja, det vet jag, så är det förmodligen. Det vore konstigt annars, ja, nej, precis, på att säga. Jag bara, men jag tror alltså min bild är ju att ska du tjäna pengar på fotbollsbetting, då ska du väl vara matematiker, statistiker, då ska du jobba med sannolikhet och kalkyl snarare än att tro att liksom, oh, nu vet jag att vänsterbacken är skadad och den jävla insidern.
Det gör ju husen, som du säger. Ja. De har ju algoritmer.
Ja, de har ju AI och allting. Liksom. Nej, betting är skit.
Var ett fan som skrev, våra följare, att du är hans största fotbollsidol, det är inte Zlatan eller Messi, liksom, det är Erik Niva.
Ja, det var flera som var så här, men det här är den bästa gästen.
Så det är också, kan bara säga, det var ju roligt hur jag hamnade här. Mm. För grejen för mig, jag har ju tappat markkontakten med ny media. Mm. Så tillvida att när jag får förfrågningar från poddar, vilket ju händer ju väldigt, och jag ställer gärna upp, men mitt problem är att jag någonstans måste göra någon form av så här bakgrundskontroll. Jag vet inte vilka ni är. Och så helt plötsligt sitter man i någon jävla NMR-podd som man inte riktigt har liksom, och det gör att jag ofta liksom, ja, men jag har svårt att hinna, och jag har framförallt svårt att just göra den här bakgrundskollen. Vad fan är det ett sammanhang där jag bör delta? Men nu var det ju så att vi stötte ihop på en fotbollsplan i Rinkeby i somras och hade med mig då min son, och han var ju inne på dina grejer. Jag kände till namn, jag visste att du liksom var komiker, men jag är jävligt svag på ny svensk humor. Mm. Men jag tänkte, jo, nej, men vad fan, det är en bra kille, liksom, han gör bra grejer. Ja, nej, men det är klart du ska vara med i hans pryl. Yes. Och det var ändå, fan, världarna möts på något märkligt sätt. Och just det, fan, han börjar bli stor. Han kan liksom ha kontakt med samma världar som jag lever i. Och vi kan liksom, ja, foga ihop det på så sätt. Så ja, men det gör det lite extra kul att ändå ha gjort det.
Supertack för att du kom.
Ja, stort tack.
Supertack för att ni har lyssnat. Ha det gött här.